någonstans i Nordmark.
Hej och välkomna! Kära lyssnare, nu är vi tillbaka. Det är knappt som man kan tro det, men det har gått 2 veckor sedan sist.
Det är hej, som att ingen tid alls har gått, känner
jag. Nej, jag vet.
Det är bara så. Det är som att vi andas hela tiden, det här medeltiden vi omger oss med. Hej, Bea.
Hej. Och podden är vårt liv, så det är det här vi gör.
Eller exakt. Hur? Ja, men det är bara ett rykte som säger att vi faktiskt har jobb och hobbies.
Ja. Våra chefer kanske tycker att vi har jobb. Ja. Och saker vi borde göra.
Nej.
Men här sitter vi.
Precis.
Ja. Men idag sitter vi inte här ensamma. Eller det gör vi sitter ju på olika håll och sådär. Men vi är ju ändå tillsammans.
Vi är ensamma i grupp.
Precis. Mm. Vi har med oss en gäst. Hej, vad heter du och var kommer du ifrån?
Halloj, jag heter Rasmus. Och var kommer ifrån? En komplicerad fråga. Jag bor i Mölnbo.
Det räcker bra, så behöver inte gå in på de här andra komplicerade grejerna. Ja, men det är bra, Rasmus. Vi tycker att det är jätteroligt att du är med oss idag, för vi har ju nu ett sånt här specialintresseavsnitt som vi körde några stycken i början på vår poddkarriär, så har vi inte gjort det på ganska länge.
Nej, och vilket är synd, för vi har ju väldigt många av våra vänner och medlemmar som är sjukt duktiga på olika saker och som man faktiskt borde lyfta fram mer, tycker jag. Och alla vi har ju många skumma specialintressen och roliga och spännande. Men du, Rasmus, du har ju ett helt speciellt, en liten vast ämne. Eller hur?
Jo då, jag är en smidig kille.
Hade vi velat ha dåliga skämt hade vi bett Eirik att vara med i den här podden. Det har vi inte gjort.
Nej, det är sant. Okej, jag hör vad du säger. Jag är till och med jobbar med mitt specialintresse. Jag är ju smed med huvudinriktning rustningssmide och knivsmide. Och det är väl också det jag gör i medeltiden mest, kan man väl säga.
Precis. Och det är ju till och med så, om man nu ska liksom droppa de stora grejerna här på en gång, du har ju blivit väldigt uppmärksammad för det här specialintresset och då
ditt jobb.
På sistone. Berätta lite om det.
Ja, det är så att jag tillsammans med två andra, bland annat Martin Merkel som också är med i föreningen, och sen Jan Sigurd Olsson, vi är de tre första rustningsmakargesällerna sedan 1700-talet. Ja, vi fick ju den första mästern för några år sedan när Albert Collins gjorde sin grej, och det gjorde då att vi kunde ta gesällprov, och det var stort, kan man väl säga.
Det förstår jag. Och det blev ju rätt uppmärksammat också, inte bara i våra kretsar, utan ni fick ju lite, det blev ju lite media, lite hett där i medierna.
Kan inte.
Morgon-tv och grejer.
Stod i morgon-tv och pratade om medeltid, det var roligt.
Ja, och då har jag såklart en fråga om just det här tv-inslaget då, som jag och många andra som har sett det här har funderat på. Det här med hängslen, Rasmus.
Ja, helt oplanerat. Det är bara att alla har bra smak.
Ja, det måste ju vara det. Det var otroligt fint att titta på. Och jag blev väldigt glad av det. Och så tänkte jag att det här är nog inte planerat. Men det var väldigt, väldigt roligt.
Det var väldigt oplanerat.
Men överlag så jag tycker att det var ett sjukt bra inslag. Kanske framförallt ni tre var ju då väldigt, väldigt bra. Och väldigt proffsiga, tycker jag. Och gav liksom en bra bild av vad det här är och vad vår hobby är för någonting. Tycker
jag måste förklara hängslarna för våra lyssnare som inte har köpt
det. Nej, men det dök upp 3 stycken geseller helt enkelt. För ni hade ju gjort gesellproven då och var klara liksom. I väldigt matchande outfits liksom. Alla tre står i hängslen och ser lite sköna ut liksom. Helt oplanerat då, uppenbarligen.
Men nu tror alla medelsvensson att Nisell har hängslen.
Ja.
Bra.
Så är det. En rolig detalj där kring hobbyn, det är att det jobbar väldigt många, åtminstone före detta medeltidsveckan, resenärer på den i den kretsen där.
Jaha.
Väldigt många som sa att jag har åkt till medeltidsveckan förr i tiden, jag skulle jättegärna åka tillbaka igen.
Okej, det är ju jättekul. Då kanske de blev lite pepp av det här, får man ju hoppas liksom.
Kan jag hoppas.
Men då har vi ju liksom tagit det här, det senaste som har hänt får man väl säga nu då, den stora grejen här. Men nu, jag är skitnyfiken på hur det här började hos dig, för det är det här med specialintressen, att någonstans, någon punkt eller någonting sånt där händer ju i livet när man bara så här, det här tycker jag är fränt, det här skulle jag vilja lära mig. Hur började det för dig och när liksom, hur länge har du hållit på?
Ja, det är alltså helt ärligt det klassiska. Jag lekte arkeolog när jag var liten och tittade på Ivanhoe och tyckte allt historia var tufft. Och sen så blev det till bra betyg i historia och sådana grejer. Och eftersom jag är då eller har dyslexi så är det också dåliga betyg i andra ämnen. Så då blev det lättare och lättare att liksom hamna i historiefacket. Och sen någon gång på, ska vi se här, om det var gymnasiet, andra året när jag då hade gett upp idén om att bli historiker och tänkte att jag skulle bli sjöman, sprang jag på en snubbe som berättade att han på helgerna gick iväg och slogs i rustning. Och då blev man hips haps med SCA där som ung tonåring och nörd. Och
Vad
sen
var det för
så
nummer?
Jerker hette han. Och sådär. Och sen så var det andra folk ifrån i Kalmar då, Arinholm innan den stora splittringen som drog med mig. Kommer inte ihåg vad de hette i föreningen alls faktiskt. Nej, det gör jag inte. Och sen så på den vägen så har jag gjort både SCA och lite annan medeltid och en del live och sådär. Och sen jobbade jag då, jag pluggade arkeologi efter gymnasiet och sen så jobbade jag som museipedagog på olika typer av levande museer. Alltså Eketorsborg och Ekehagen utanför Falköping och flera ställen. Och sen började man ju någon typ av spetskompetens komma ju fram till för att de här jobben var ju svåra att få tag i och sådär. Och då började jag leka lite med en människa vi hade och sen så gick jag en halvårskurs på Bäckedals folkhögskola i historiskt smide, eller förhistoriskt smide tror jag den hette på den tiden. Och sen så har jag haft smide som hobby tills en sommardag jag fick ett telefonsamtal med ett erbjudande jag inte kunde säga nej till. Att bli lärling hos Albert Collins då. Och det kunde jag faktiskt inte säga nej till.
Nej,
Och
nej,
då,
nej.
och hipp som happ så då är jag här plötsligt. Så, ja. Det var väl storyn.
Och det var så, då hade Albert fått upp ögonen för dig liksom och tyckte att skärp dig, det här måste du göra på heltid liksom.
Ja, jag kan gå in i mer detaljer. Vi kände ju varandra, vi var
Ja.
bekanta. Jag har varit hjälpt till att bygga på deras hus då, som jag nu bor i. Jätteskojigt. Men innan dess så kände jag att det här med smide var någonting jag ville göra mer av. Och så gick det en artikel för ja, men då 2013, 14 kanske det var. Så gick det en artikel som gick viral på nätet om att en knivmakare i Edinburgh sökte lärlingar och han fick 6000 ansökningar.
Oj.
Och jag var en av dem som ansökte och jag kom väl till andra eller tredje uttagningen och sen så insåg jag att det fanns inga riktiga pengar i det där. Man var tvungen att
Nej.
finansiera allting själv och sådär och det hade jag inte riktigt möjlighet till. Men i alla fall så det var 100 pers, mer än 100 pers som gillade att jag skulle flytta från landet och var beredd att flytta för att bli lärling någonstans. Och då såg Albert det och tänkte, nej men om man är beredd att flytta till Skottland för att bli lärling kanske man kan flytta till Stockholm då, eller Mölnbo.
Det är
Det
lite
blev
mer
han själv.
smidigt kan man tänka sig att flytta till Stockholm än att flytta till Skottland. Särskilt
Absolut.
om då hus ingår
Ja.
i den här flytten och en smedja liksom. Så finns det just, det
Ja.
kanske det hade blivit gjort i Skottland också då, men just att så här,
Ja.
vi löser allt här liksom.
Precis.
Vi har ett paket.
Och möjligheten att gå för studiemedel för jag gick en utbildning då. Så att då,
Ah,
så då,
naturligt.
ja.
Det är ju jättesmidigt. Coolt. Ja. Så då halkar du liksom, eller då blev det liksom att det här är på riktigt, det här är det du gör. Så.
Ja,
Då.
jag har jobbat lite museigrejer efter det, men inte så mycket.
Nej, just det. Just det. Och då är
Just
det framförallt, det är rustning och knivar liksom. Som är
Historisk
grejen. Ja.
rustning och historiska knivar och
Ja.
lite svärd.
Ja, just det. Just det. Är det någonting som du liksom, eller så här, vad har varit svårast att lära sig?
Oj.
Av de här, är det någonting som jag säger, gud, det här fick jag verkligen kämpa med liksom?
Ja, fortfarande. Alltså, rustningssmide är supersvårt att få det, få till det helt rätt. Det är alltså varenda dag när jag gör rustningssmidet så är det någonting som jag har ju bara hållit på då i bara 8 år. Och det är fortfarande så att jag är nybörjare på många grejer jag gör. Så det är alltid ett steg extra. Och vissa grejer är lättare att göra och då är det skönt att kunna varva det lite. Men absolut svårast, vad kan det vara? Jo, underben, alltså Greaves underbensrör som är helt tätsmärkande. Det alla människor är helt unika på deras underben, jag vet inte om ni har sett det, men och få dem att passa perfekt
Jag har inte tänkt på det, men absolut, ja.
som hänger. Kan ni gå och titta på folks ben utan att
Men
skämmas?
jag tänkte precis säga det, vi kommer ju titta på underben på ett helt annat sätt efter
Ursäkta, jag bara kollar för rustningsanledningar.
Ja,
Ja.
precis. Nej, jag ska bara, det är bara av
Ja,
tekniska
jag
skäl.
klämmer lite också.
Precis. Ja. Jag minns något avsnitt ni pratade om män i hosor, det är ungefär samma sak.
Det är det, precis.
Ja. Jo, men jag satt precis och funderade på det liksom. Och jag tänkte på det här hela 1700-talsgrejen med liksom de här silkesstrumporna och sådär, och att det var liksom väldigt viktigt med passform där.
Tidigt 1800-tal man har så här underbens- eller vadinläggningar.
Ja, just det.
Ja,
För att få en
sexigt
snygg
gjorda
vadmuskel
vaser.
liksom.
Precis.
Det är ju bra, då kan man ju för sig göra det med, jag tänker med rustningen då, forma de här. Om man vill ha dem lite extra bulliga då kanske, så kan man.
Ja,
Snygga.
absolut.
Jag
Det
tänker
finns
lite
ju
på det här.
många. Oh, sorry.
Nej, jag tänkte på, nu tänkte jag på de här 1300-tals, sen 1300-tal, liksom jackorna och det här när man skulle få upp bröstet på männen, liksom jättesmal midja och så jätteuppuffat bröst. När man liksom sydde jackorna så och väldigt stoppade liksom för att
Precis.
skapa en form som man tyckte var väldigt attraktiv då liksom. Så att det är det man har, det är det man gör.
Exakt, och det finns i rustningsvärlden också. De
Ja.
här klobharnesken och så.
Ja,
Och
precis.
jag som då är en voluminös man, jag tycker det är väldigt obekvämt, men det ser bra ut.
Jag kan tänka mig det. Ja, nej, men det är lite som man som voluminös kvinna ska peta in sig en jävligt tajt korsett liksom för att passa in i en det är ju osnyggt, och har man en korsett som sitter bra så kan det ju faktiskt vara ganska bekvämt, bekvämare än vad man tror. Men det är ju fortfarande liksom.
Ja, och det är så här, det som går in någonstans måste ju gå ut någon annanstans. Det är ju så här, det är ju inte så att det magiskt försvinner, att man får en fantastisk figur bara genom kläderna. Det är lite orsak och verkan där.
Tryckas liksom
Ja,
någonstans.
precis.
Och kroppen är förvånansvärt formbar på det sättet. Organ går att flytta på.
Det är väldigt sant faktiskt. Man gör det i 12 timmar, blir det lite jobbigt sen när man liksom ska ur det här och liksom släppa ner allting på rätt ställe igen. Så
Eller
bara.
andas är överskattat, eller hur?
Precis.
Just det.
Ja.
Har du någonting som har, vi säger att de här underbenen då är liksom det knepigaste och svåraste så här. Är det någonting som har varit enkelt?
Varit enkelt, det är en svår fråga. Alltså
Ja, men
allting.
att lära sig liksom att det är något som du känner att det här
Ja.
fick jag kläm på snabbt, det var faktiskt inte så
Det
farligt.
här var, jag var så himla simpelt, så men det här var väl att jag
Ja.
inte gjort det här tidigare. Sådana
Faktiskt.
saker kan man hitta ibland.
Ja, men det är oftast, nu pratar jag ju väldigt mycket om hur jag tänker kring hantverk. Oftast är det en grej man säger, ja men i det här projektet finns den här prylen och det är supersvårt. Jag kommer aldrig klara det. Och så skjuter man på det lite för länge. Och sen helt plötsligt när man väl gör det så är det lättare än vad man tror.
Ja. Var det bara så här lätt att jag inte gjorde det här tidigare? Ja, det kunde jag gjort för flera år sedan bara. Hur dum är jag?
Precis. Ja.
Bra. Det har vi varit allihopa, tror jag.
Men nu när jag behöver lite positiv feedback, jag har gjort knivar sedan 2006 liksom, så gör jag, då, när jag behöver känna att när jag känner mig riktigt dålig på det jag gör, då går jag till Sjön och så smider jag ett par knivblad och så tänker jag, ja, nej, men det här blev ändå som jag ville, det här blev ändå bra. Ja. Och så kan jag gå tillbaka till rustningen som bråkar med mig.
Ja, men det är bra.
Det
Jag
är
tänker
skönt.
att det måste vara ganska skönt att kunna varva mellan projekt sådär också. Att liksom kunna ta någonting som är lite enklare, lite mer liksom, ja, vad ska man säga, lite mer straightforward emellan sådär om man håller på med något som är riktigt pilligt liksom.
Dina knivar är ju oerhört uppskattade. De har ju spridit sig över föreningen här nu som en löpeld de senaste åren.
Ja, det är lite av, det var faktiskt en väldigt glad överraskning i mitt, inte mitt första knäck i mitt liv, men mitt Gilliam tog med mig på knäcke för, det blir 3 år sedan nu, var det? Ja. Och sa, du kan ta med lite knivar, du kan sova i mitt tält. Och jag tänkte, men det här blir en skön, jag kanske säljer knivar så jag täcker resan. Och jag tänkte att det skulle vara för marknaden, hade jag anmält mig till och allting. Jag hade med mig, kanske 20-30 knivar och sånt där, jag kommer inte ihåg exakt. Och sen så helt plötsligt så skulle jag då, kom det folk, dök upp och folk började leta efter The Knife Man och sådär. Och så bara, okej. Och sen när vi kom till marknadsdagen så hade jag typ 2 knivar kvar. Och det var så här, vad ska jag göra nu då?
Ja. Väldigt hade du med dig fler, knivar året efter?
Oh ja.
Tänkte det.
Det är bra.
Så här, given fråga, men självklart. Mm. Men de är ju, det har vi ju sett allihopa, de är ju väldigt uppskattade. Och det är ju liksom någonting som är, som jag tror många har så här, klurat lite på, så här, försöka hitta bra knivar och så här. Det är kul om man får klämma och känna lite och tycka lite och någon berättar om det. Det finns ju alltid schyssta webbsidor där man kan hitta grejer som är historiskt korrekta om man nu vill ha något specifikt till liksom, jag kör 1500-talet, 1300-talet eller vad det kan vara för någonting. Men just att det kan vara kul att få den här personliga kontakten, och då är det ju bra om man har någon i närheten som man liksom kan diskutera med också. Och du får berätta hur du har tänkt liksom, kring de olika knivarna och sådär. Det tycker jag är jätteroligt.
Och det som jag pratade om tidigare också, det är alltid roligt att ha saker som ens vänner har gjort. Och det är ju det, vi är så oerhört många duktiga hantverkare i föreningen, och många som du säljer sina saker också, sina alster. Och då är det så himla kul att kunna säga till andra mundana vänner, så den här kniven som jag använder här, den har min kompis Rasmus gjort.
Ja, det är alldeles sant. Det är roligt när kunder uppskattar det på det sättet.
Det gör vi ju. Jag fick en kniv i födelsedagspresent i somras, som du har gjort. Inte av dig. men inköpt av dig. Jag hade fått välja ut den själv, så det var inte jättemycket överraskning, men den var väldigt uppskattad. Ja. Det är vad jag ville ha och behövde. Så det var
en väldigt, väldigt bra affär, kände jag. Det var så här, du gick förbi och så pekade du på en kniv. Och
så gick han därifrån. Ja. Så kom Hackman och bara, den här ska jag köpa.
Det var jättefint.
Business done well. Liksom.
Ja. Ja. Men Barona brukar säga att han tycker, för han åker ju också runt på marknaden, han säljer ju böcker och så där. Och brukar tycka att det är roligaste folk som man inte känner köper, för då, vi andra är ändå liksom så här, vi vet att vi uppskattar några saker, men när det kommer någon helt ny person som inte hör till familjen liksom, som bara så här, den här vill jag ha, då är det ändå lite coolare.
Absolut.
Jag tänkte fråga om det. Är det mycket så? Jag tänker på det här med liksom, när du dyker upp på knäcke och så har liksom någon bett och så här, kan inte du hämta knivar när jag skulle vilja kolla? Och så slänger du ut ditt jätteschyssta fodral liksom med alla de här. Det brukar ju dyka upp en massa folk. Det blir ju så här, folk klungar sig ju runt och så här. Brukar det dyka upp folk då som inte har en aning om liksom vem du är och att du gör knivar och bara så här, wow! Så att du får
de här kunderna.
Vad sa du?
Ja.
En vass kille.
Ja. Ja, jo, men det gör det. Det är faktiskt överraskande roligt, eller överraskande ofta att det kommer folk som man inte så här bara ser någonting och sen bara, och så gör de köper de grejer liksom. Men sen får man väl säga att jag som inte är, jag är ju inte jättevan vid att vara någon som folk känner till liksom och så där. Jag är ju fortfarande i mina ögon en liten nörd från Kalmar som inte kan något. Så är det ju så att när folk kommer fram som man inte känner och säger, är det du som är Rasmus som gör knivar? Då blir det så här bara, wow, är det en grej liksom?
Ja. Man behöver titta bakom sig och se om det står någon som heter Rasmus som gör knivar liksom.
Exakt, det är sådär.
Coolt. Men nu får du berätta lite om, jag skulle vilja höra mer om både rustningarna och knivarna, för du sa ju det är ju liksom historiska, efterhistoriska förlager så här. Om vi börjar med rustningarna, vad är det för tidsperioder? Gör du allt eller liksom är det så här,
gör du bara för skojs skull så du har liksom samling av rustningar hemma, eller tar du beställningar, det är främst det kanske, eller?
Ja. Jo, jag tar beställningar. Jag gör nästan uteslutande mått beställningar. Jag gör väldigt sällan rustning på spekulation. Utan det är bara att jag gör det kunden vill ha. Och det har blivit väldigt mycket 1300-tal. Men eftersom jag då varit engagerad i Battle of Visby och sådär, så har det blivit det som jag har jobbat mest med. Men jag är egentligen beredd att göra alla perioder. Jag är just nu superinsnöad personligen i 1510-tal. Och sådär. Men jag pratar med en kompis nu om lite vändeltida, som kanske var vändeltida hjälm. Och jag håller på med lite 1600-talsgrejer och sådär. Så det är
1510-tal. Vad kan du berätta om 1510-talets rustningar som är liksom, vad är grejen?
Ja, det är lite, men det är liksom det är övergången mellan två stilar. 1400-talets liksom ganska strama, tajta, smala stilar estetiskt, och det gäller inte bara rustning liksom. Så går man över till det här lite mer, att det är på vägen över till 1500-talet eller till lite bredare, mer volym i och sådana grejer. Och stilarna blir lite, man börjar få de här räfflade rustningarna som är väldigt mycket mer räfflade än tidigare.
Och, det är på väg mot barocken liksom.
Ja, men precis. Och hjälmar utvecklas till, för istället för att ha ett halsskydd som går upp och skyddar hakan och en hjälm som man har ovanpå det, så börjar man sätta ihop de här två till en sluten hjälm med mycket gångjärn och grejer. Och det är spännande. Och ja, men det är stilförändringen. Och sen kanske jag inte snör in på de absolut finaste grejerna, utan de som är mellanlagret eller till och med ganska låg klass på. För att där ser man effektiviteten i hantverket. Det är liksom så att man kan se hur snabb och duktig smeden var för att han skulle göra 4 bröstplåtar. Inte bara en perfekt. Utan vad sparar han tiden? Vad ser jag lägga hammarslagen och sådär.
Så det är inte liksom, det är inte lika kul att titta på en kunglig rustning. För där har man haft liksom någon som har verkligen kunnat lägga tid på att göra allting så här super super bra. Utan det är roligare att kolla på. Som alltså, ja. Man hittar i bulk liksom.
Lite så. Och det, men, samtidigt kan man ju titta på den kungliga rustningen. Vi var tittade på Gustav Vasas rustning. Den är i 1542 tror jag den är från. Och där kan man också se hur de har ändrat sig och ångrat sig och gjort genvägar och sådär. Men där är det liksom ändå en riktig mäster som har gjort det här. Det är inte någon som mig då, som är lite längre ner i hierarkin som gör det. Det är jätteroligt, hans turnerrustning. På första så är det massa slag på den. Så han har ju definitivt fått stryk i turneringar. Och sen på insidan så ser man att de har bytt dekor på den. Han hamrat bort en dekor och satt dit en annan dekor. Så han ångrat sig halvvägs igenom rustningen. Liksom.
Wow. Ja, sånt är ju jätte... Det måste ju vara otroligt kul just att få göra det. Om man tänker, inte bara att du själv får göra grejer, utan också få möjlighet att titta på de här historiska rustningarna, alltså originalen liksom.
Det är originalen man läser allra mest av.
Såklart. Så vad tycker du vad är det coolaste du har fått titta på då? När du har varit och kollat på grejer? Har du någon sån här, det var så himla fränt?
Oj.
Så nära får ingen gå.
Precis.
Ja, men precis. Jag har coolaste föremålet, inte för vem som har haft det eller sådär, utan mest bara att det finns en jättespännande fotturneringshjälm ifrån, som finns i USA nu, men jag tror att den är engelsk från början, som är, det är nästan som en antropomorf liksom i stor kula för huvudet, som har inte en ögonöppning utan flera små över hela visiret, så man kan se väldigt mycket. Men det finns, men man kan inte se att det är en människa inuti.
Låter jättefuturistiskt.
Ja, det är väldigt futuristiskt och väldigt spännande föremål med linjer och grejer. Den är ju permanent utställd egentligen, men den var inne på, den skulle lånas ut, de här prisflyttningarna, när jag var på besök till Metropolitan Museum of Art, New York menar jag. Och då skulle de låna ut den, eller haft den utlånad, jag kommer inte ihåg vilket. Så var den liksom inne i på kontoret en runda, och då råkade jag vara där. Så var det så här. Hålla de där föremålen som man bara ser i böckerna. Sen var ju Gustav Vasas rustning, det var ju cool för att man vet vem som har haft den.
Och så. Men den är på Livrustkammaren, eller hur?
Precis. De höll på att dokumentera den, så var vi där och tittade på den.
Och just Livrutkammaren, där måste det ju finnas mer att kolla på, tänker jag. Där finns det väl mycket material. Och...
Det finns jättemycket. Det är ju tyvärr nästan bara en livrustkammare. Det är The Royal Armouries liksom. Det är höga stånds alltihopa nästan.
Ja,
För det är det man har sparat.
Just det. Ja, precis. Ja, det är ju det som är liksom, som man tänker då är värt att bevara, naturligtvis.
Det är som inte sönderslaget heller, utan kanske har varit paradgrejer mycket.
Precis. Och sådär.
Men då är det ju för sig coolt att man säger det här med Gustav Vasas, att man kan ändå se att, jag menar, du vet att den blev inte sönderslagen, för han dog ju inte under en turnering så, men att han ändå har fått stryk, liksom, att man ser att den faktiskt är använd och bankad på. Liksom.
Man har vågat spöa kung Gustav.
Ja, exakt. Och det är tillbaka till liksom Ivanhoe, där det är någon som inser att det är kungen i rustningen. Och,
och då bara...
Ja, bara, det hände.
Bara, jag slog honom. Man bara, you did.
Precis. Ja. Ja. Nej, men sen är det också att titta på andra hantverkars fantastiska grejer. Jag menar, nu är jag ju lyxen att jag jobbar med Albert varje dag. Men han gör ju grejer som är så sjukt coola, så att jag ibland liksom kan inte jobba med det jag själv gör, utan måste titta på vad han gör. Och sådär.
Det är ju såklart en jättecool grej att ha möjlighet att jobba och faktiskt ha, med tanke på att det liksom är också ett antal hundra år sedan som vi hade en mästare i rustningssmide, att vi faktiskt har en och kunna jobba, och inte bara som han då får jobba ensam liksom.
Ja, det måste vara väldigt jobbigt för honom att verkligen starta det här från ingenstans. På sätt och vis.
Absolut. Ja, det var ju, jag var ju vid sidan av mycket av det, och så det var ju en hård kamp för honom. Mycket tacksam för.
Häftigt. Jag tror det kanske blir dags för lite ord från våra sponsorer.
Precis. Vi tar en kort paus och får några trevliga ord från någon trevlig människa ute i vårt fagra Nordmark. Och så är vi tillbaka alldeles strax.
Toppen.
Hej, jag heter Blenda Avnäs. Och jag lyssnar alltid på podden Någonstans i Nordmark. Det tycker jag att du också ska göra.
Och där är vi tillbaks igen. Mycket bra, mycket bra. Hörde du, Rasmus, jag är jättefascinerad av det här med gesällprov. Jag menar, det är det här att bli, få ett yrke via att vara gesäll. Alltså, vad finns det för regler för det här egentligen? Hur har du gjort? Var det något slags Hermodskurs? En brevkort? Nej, förmodligen inte. Berätta.
Det skulle nästan kunna vara... Själva provet är att det finns det en fast del och en fri del. Men för att göra det här så har man varit yrkesaktiv en viss tid, och ens kunskap ska liksom motsvara. Så att, jag menar, det är nästan elakt om någon som har hållit på med rustningssmide i 3 månader försöker göra gesällprovet, och då kommer de ju troligen misslyckas.
Är alla gesällprov likadana? Alltså, vilken typ av hantverk det än är man gör, att det är en som, vad sa du, en aktiv del och en...
Nej, det är de inte. Det finns vissa fasta regler som jag faktiskt inte har superbra koll på. Vi har baserat vårt ganska mycket på Konstsmidesföreningens regler. Alltså rustningsmakaren är knuten till Konstsmidesföreningen och Sveriges hantverksråd, och jag då är också knuten till Hantverkarna i Stockholm som organisation. Sådär. Men vad heter det? Det finns lite olika vägar att gå. Liksom. En del har, jag tror att det finns en max 300 timmar på det, om jag minns rätt. Det här kan experterna bättre. Många har ju en fast del, man ska kunna vissa tekniker. Och i vårt fall så är det ett par knäkoppar efter en viss stil och vissa detaljer med och sådana grejer som är gjorda på exakt ritning. Och sen har man en fri del som man kan liksom använda för att visualisera det man själv är bra på eller inte bra på, eller försöka liksom visa fram fötterna eller sådär. Och då kan man få en silvermedalj, det vill säga att man får en extra fin bonus, man får en stjärna i kanten. Liksom, det här är, du är riktigt bra på det här. Det fick en av mina kollegor, John Sigurd, han fick sin hjälm han gjorde, den var superfin armett och sådär. Det jag gjorde då var de här knäkopparna och så gjorde jag en bröstplåt. Gissa vilken tidsperiod?
1510.
1510-tal.
Ja, precis.
Jag trodde
aldrig. Och sådär. Så att, och sen bedöms det här då av, egentligen ska man väl vara två mästare, men vi har ju bara en. Sen tog in en kollega som är en dansk rustningsmed som är superduktig. Han bor i Skåne, men han är inte så... Han jobbar med det eller han jobbar inte med det heltid. Han gör lite uppdrag och mest för lust skull. Han är så här supernördig och superduktig. Per Lillelund heter han. Mm. Och är väldigt duktig. Och sådär. Och sen så de här fria delarna kan man göra liksom. Det är inte bestämt. Man måste ju inte göra medeltarustning för att bli rustningsmakare. Man kan göra liksom fantasyrustning. Bara vissa tekniker med. Om man ska kunna grundteknikerna i de här knäkopparna. Då. Och sen kan man göra i andra material. Till exempel Martin Merkel som gjorde jättefina engelska 13-1400-tals armar i rostfri plåt. Just för SCA-fighting kan man väl säga. Att den är liksom, de är gjorda för att kunna användas i som han beskrev det, sportstrid.
Det blir lätt om man behöver vara rädda om dem.
Ja, ja men precis. Och de var superfina. Och, sådär. Och han har ju varit aktiv i föreningen jättelänge. Det var fina grejer.
Coolt. Så nu är ni ju tre alltså gesäller. Mm. Och hur lång tid tar det sen att bli mästare då? När beräknar du att du har liksom knappt upp i näringskedjan?
Ja, grundregeln är att man ska vara yrkesaktiv i 10 år. Men jag är osäker på om det är efter gesällprovet eller inte. Och sen så, nu eftersom vi är helt nya så diskuterar vi huruvida man ska göra ett mästarprov. I till exempel konstminnesföreningen så behöver man inte göra ett mästarprov. Man behöver bara visa att man har 10 års erfarenhet och är duktig nog.
Ja, precis. För ni är i den positionen att ni får nästan göra era egna regler tillsammans med konstminnesföreningen då.
Precis.
Jätteintressant, och för då får man ju liksom, då får man ju verkligen alltså, ja, skapa detta. Mm. Vara med och jobba.
Exakt. Och eftersom alla är uppe nörda så lutar vi mer och mer mot den medeltida stilen av att göra det. och så här. Och det är jätteroligt.
Källor hur det gick till då?
Alltså, det finns källor ner från Europa och sådär. Det äldsta, det är ju så roligt eftersom jag både också då är en annan typ av nörd. I Sverige så är det svårt att hitta någonting som är medeltida, men det finns regler från 1600-talet. Och när Albert skulle göra sitt mästarprov så vill han hitta dem där. Och sen så var det en massa regler för vad en mästare ska göra när han blir mäster. Och fanns även för geseller och så vidare. Men då stod det bland annat att han skulle så här, en mästare ska betala en viss pengar till gillet. Så bara, ja men det är ju logiskt, gillet vill ha pengar. Och det är så det funkar med affären liksom. Och sen en mästare får köpa och sälja renskt vin. Ja, okej, okay. Ja, det var en spännande skojig regel 1600-talet. Liksom, och så kommer det till vad man ska liksom vad man ska göra för att bli godkänd, så är det en rustning av modern och godkänd typ.
Okej.
Okay. Ja. Inte solklart, tycker jag.
Nej.
Och sen står det också att man ska donera en viss mängd öl till gillet. Och jag gillar öl.
Ja, det är väl bra. Ja, du brygger väl också, eller hur?
Ja, det är samma med Gilliam, så brygger jag lite då. Inte lika mycket som han. Men, ja. Så att, ja, nu har jag inte gjort det än, men jag har ju funderat på om jag skulle brygga då en tunna öl till nästa gillesträff och bara så här. Ja, nu har jag gjort mitt jobb.
Precis. Det vore jättebra.
Det låter bra. Väldigt rimligt, tycker jag.
Ja, sådär.
Faktiskt. Men nu ingår i detta liksom att så här, här är ölet, så det var den biten, check.
Ja. Ja. Nere på kontinenten, där är ju en skojig detalj att man blev till exempel i alla fall i en del av Tyskland så blev man mästare på en rustningsdel. Det vill säga man blev mästare på att göra hjälmar eller armar. Vilket tydligt tecken på att man är väldigt specialiserad.
Och så var det inte här då, utan då är man rustningsmäster liksom.
Ja, nu har vi inte specialiserat. Ja.
Nu har jag osökt tänka på, när man pratar om Tyskland, så här, vad heter de då, de här gesällerna som är ute på tur. De heter något speciellt, vad fan heter de?
Ja. Turen heter gesällvandring.
Ja, precis. Ja. Gesällandschaft. Ja. Jag har ju sett dem ett par gånger på olika ställen, de är ju jättehäftiga. Som uniformerade pojkar som var ute och lyftar liksom, i stort sett. Äger knappt att någonting ska ut och göra nytta ett halvår eller ett år. Du har aldrig tänkt att ge dig ut och lyfta då?
Ja, nej, jag är lite för gammal för det. Men jag har träffat några stycken och det är roligt. De får inte tjäna pengar.
Nej.
De får inte vara inom, vad är det, 5 mil ifrån sin hemstad.
Nej.
Och de ska vara ute i 2 år.
2 år?
Och, ja. Jag pratade med en, hon var timmermans gesell då, ute och vandrade. Hon berättade att i organisationen det är alltså 2-3 av de där som dör per år.
Mm.
För att de får inte betala för boenden. Så ibland bor de ute mitt i vintern och sådana grejer. Så det,
wow.
Det är en speciell övertygelse verkligen. Jag såg ju några stycken lyfta nere i Flogsta i Uppsala för några år sedan. Då kände jag att nu är det långt hemifrån på Ökar och Töser.
Ja, det är coolt.
Ja, det är ju coolt, men det verkar ju också lite, just där kan man ju tycka att det känns lite förlegat kanske, det här med att inte få betala för boende och inte få, ja, så. Ja. Det är ju lite taskigt om man ska typ frysa ihjäl av att...
Det är dumt att frysa ihjäl.
Ja. Vad sa du?
Det är dumt att frysa ihjäl.
Det är skitdumt att frysa ihjäl.
Precis. Sen kan man ju tänka sig att folk, alltså men om det är 500 personer ute och vandrar samtidigt, statistiken säger att någon av dem kommer dö.
Jo, sant.
Förvisso, man kan bli överkörd också. Eller få hjärtinfarkt.
Ja,
precis.
Sånt händer.
Ja. Ja, det verkar det mycket, mycket lättare och rimligare att vara gesäll i Sverige.
Mm.
Ja, verkligen. Ja, då behöver man ta pendeln in till stadshuset och få ett fint brev.
Det låter oerhört rimligt.
Ja, det känns ju...
Gesäll.
Ja. Det var mer lagom. Ja, för det var ju en ceremoni och grejer där också. Att det liksom, när man väl har avlagt gesällprovet och ni blev godkända alla tre, så var det ju festligheter och diplom och grejer. Så det måste ju varit lite coolt. Kan du inte bara berätta lite om hur själva den grejen liksom?
Oj, ja, det var väldigt stort. Jag trodde inte det skulle vara så stort som det var. Men för jag tänkte att man åker in där så får man, det var ju, vad var det? 320-30 personer fick mästa och gesällbrev samtidigt och de skulle liksom betas av. Men man sitter där och sen så har man några gäster som sitter en bit bak och så går man liksom fram och tar emot det här av ordföranden och så är det liksom i blå hallen i stadshuset liksom. Mm. Så det är och sen är det lite mingel efteråt och sådär. Jag fick också hålla gesällernas tacktal för allihopa så att och till min stolthet så lyckades jag klämma in åtminstone 2 ordvitsar. I ett färdigskrivet tal. Jag fick skriva en liten del själv och de knökade full med humor. Men det var väldigt trevligt och stort.
Coolt.
Det är jättehäftigt att det fortfarande görs, att det nyskapas hela tiden också, att det inte stagnerar och inte bara försvinner, för många sådana här saker kan ju liksom försvinna tyvärr, och speciellt i vår tid när mycket ska vara liksom så här stöpt i samma form och folk orkar inte engagera sig och så vidare. Vi har pratat om det här förut, jag kommer från liksom föreningslivet och så här, och då har man ju, jag har varit på Blå Hallen ett par gånger och tittat på när de har delat ut pris för 25-årig felfri mjölk och så här. Det är så udda små saker som man är så glad att det faktiskt är kvar.
Sådär. Och det är någonting man får kämpa för också. Jag menar, det är ju lätt att saker och ting försvinner. En del kanske är bra att de liksom, alltså, saker som är omoderna och inte används. Men jag menar, finns intresset kvar så tycker jag det ska finnas utrymme för det.
Mm.
Sådär.
Häftigt. Ja, knivar och rustningar är väl alltid ett coolt intresse. Jag menar, vem gillar inte, nu pratar vi predikar i försökskören igen här, men vem gillar inte knivar och rustningar?
Mm.
Ja, det är ju frågan.
Ja, men det är ju det som vi har varit inne på förut. Ja, men som du sa, Rasmus, också, som har varit din inspiration och som jag och Anna har pratat om, jag vet inte hur många gånger, det här med liksom, det här, när man såg Ivanhoe första gången och de här skitcoola turneringen och de fantastiska hjälmarna och ringbrynjorna och hela det här. Ja, det är liksom, ja, ja precis. Nej, det är ju magiskt. Ja. Och det är ju liksom där, på något sätt är det ju liksom hela den romantiken kring det här som man inte riktigt kan komma ifrån, utan det är ju liksom den man vill uppnå och återuppleva hela tiden. Det är därför vi håller på med det här liksom.
Precis, precis. Och då när en rustning kanske är svår att göra själv, det går att göra utmärkt rustning själv. Det är många i världen som bevisar det. Och sådär. Men en kniv kan vara lite lättare att liksom ha hemma. Och sådana saker.
Jag vill bara säga att jag hänger ju en del med cosplayare också. Där kommer ju ofta diskussioner så här: åh, det är så svårt att göra rustningar. Vad ska jag göra i? Ska jag göra i varbla eller i plast? Och jag bara, jag förstår inte vad ni menar. Alla mina vänner gör rustningar i plåt.
Metall.
Alltså vad är det? Varbla? Då tänker man så här, det kanske är lättare att göra hemma i ett förortskök. Liksom, så här.
Så är det garanterat.
Värmelampa och varbla istället för att
kan vara så. Jag kommer ju osäkt att tänka på den här föreläsningen som faktiskt du och jag, Vanna, jag tror att du var med i alla fall, hörde i lördags om det här med hur man använder LED-ljus i sin cosplay för att höja upp sin dräkt, liksom att allting blir ballare med LED-ljus. Du kan inte låta bli att koppla det här till rustningar liksom. Vad mycket coola grejer man skulle kunna göra om man ploppar in lite LED-ljus liksom.
Exakt.
Ja, men eller en riktigt snygg klänning och så har man lite LED-ljus under struthättan eller någonting för att belysa
det,
eller hur man
nu gör.
Jag var på bröllop för några år sedan. En kompis som gifte sig och hennes make då var elektriker. Och när det var taget med denna och kyssen i kyrkan där, då så sträckte han sig in under vid midjan där och slog på ljuset och hela hennes kjol bara
lyste. Ja, just det. Jag har
berättat.
Jättefränt. Jag tänker ju faktiskt lite osökt på Lias julviking. Som har dykt upp på Lucia några gånger. Med liksom, istället för pärlrader mellan spännbucklarna så hänger man julgransljus. Alltså sådana små minilampor liksom.
Ja.
Ja. It works mate, vi är med SCA liksom.
Ja.
De får göra exakt. Sånt. Asroligt tycker jag.
Glimten i ögat och allt annat skojigt liksom.
Verkligen. Men jag tänker på det här nu med nu nämnde vi ju knivar igen då. Nu har vi pratat ganska mycket rustning och så var vi inne på det här med olika tidsperioder och sådär. När det gäller knivarna då liksom, gör du knivar från alla tidsperioder? Eller vad har du liksom för, vad tycker du är roligast, vad blir snyggast, vad gör du? Eller sådär. Berätta om knivarna.
Än en gång en bred och svår fråga. Men jag gör alla perioder. Vissa grejer gör jag kanske inte så gärna, men rostfria moderna knivar. Alltså det är inte, jag gör gärna moderna köksknivar, men inte rostfritt.
Nej. För det är inte det Ikea så bra så.
Ja, men precis. Ja. Det finns andra knivmakare som gör också det jättebra, som gärna jobbar med det. Men jag gör gärna moderna köksknivar, men inte så moderna. Men jag gör allra helst historiska knivar. Och, men helt ärligt, från helst i järn, så från 500 före Kristus kan man väl säga, till, ja men låt säga 1940-tal. Jag har ut knivar från alla perioder, tror jag, mellan det. Och sådär. Men kniven är rolig för att det är någonting som nästan alla har användning för. Speciellt i medeltiden när alla hade en kniv. En ätkniv eller en brukskniv eller sådär. Och sen än en gång kan man tycka att man kan ett ämne och sen så vänder man blad och så inser man att det finns tusen saker till liksom, att lära sig. Vilket är väldigt roligt. Absolut roligast. Just nu ser jag väldigt förtjust i ätknivar. Gärna. Och det här är lite mot min egen estetik. Det finns fiskbukiga knivar som har så här böjd ägg. Och de 1300-1400-tal. Och de är fulsnygga på något sätt. Och det jobbar jag mycket med. Det är ju eftersom det här är mitt jobb. Så hittar jag en stil som jag inte har gjort så mycket. Då måste jag dyka in i den och titta på hur gör jag det här? Hur gjorde de och så vidare. Och det, ja, och det viktiga för mig är alltid att jag försöker jobba med deras metoder så långt som möjligt. Jag kanske fuskar och kör en bandslip när jag slipar kniven. Men det är bara att ta bort tid och inte ta bort teknik. Och sådana saker. Jag vill liksom göra så nära mer till hantverkaren eller järnhantverkaren som möjligt.
Mm.
Och med det sagt så betyder inte det att det är fel av någon annan att slipa fram att bara ha en härdad stålbit, alltså slipa fram en kniv. Det kan man också göra, det är också ett mål till en kniv. Liksom.
Mm.
Men eftersom jag, nu blarar jag på bara, nu säger till om jag ska...
Jag kör, nej, nej, prata.
Eftersom jag gör allting så hantverksmässigt som möjligt så blir mina knivar ganska dyra. Och jag har full förståelse för att det är inte alla som kan lägga 2000 kronor på en kniv. Eller uppåt.
Mm.
Jag sålde en medeltidskniv häromdagen för 6000 kronor.
Mm.
Inte häromdagen, för en månad sedan. Men ändå.
Det är häromdagen.
Ja. Men det är... jag förstår att det är en budget som folk kanske inte alltid har. Och då finns det ju liksom billiga alternativ. Och jag vill gärna liksom lotsa folk som vill ha en kniv. Kanske köpa en kniv av mig senare. Eller sådär. Men till exempel så finns det Todd's Cutler. Som gör relativt prisvärda. Det är fortfarande en del pengar. Men relativt prisvärda knivar. För,
heter de för det?
Todd Cutler.
Todd Cutler.
Mm. Ja. Och sådär. Och det är ett jättebra sätt att göra en skaffa sig en medeltida kniv om man vill ha en kniv för lite mindre. Det skulle säga mellanskiktet kanske. Mm. Jag kommer inte ihåg att man ligger, man kanske är 500-600 för en kniv istället. Och sen är man inte riktigt där, vill man inte, har man inte de pengarna heller, så kan man ta saker man har hemma och använda istället. Jag menar, nu har jag ett exempel här som jag har förberett. Nu visar jag en bild för, men jag kan beskriva.
Det är den bästa sortens radio.
Ja, det här är en Eskilstuna matkniv från tidigt 1900-tal. Det är en så här rundad, tunn stålspets. Den är ganska flexibel. Men den har ett svart trähandtag. Eller så kanske det möjligen är... Ja, det här är trä i alla fall. Och så är det två tennänder. En sån här kniv kan man mycket väl ha och säga att den är 1400-tal.
Ja.
Och de här kan man köpa på loppis för 10... Ja, nu ska jag kanske gå till pris med 50 kronor styck.
Mm.
Det gäller bara att ha ögonen öppna och liksom veta vad man letar efter, definitivt.
Ja.
Vi får helt enkelt be dig att lägga upp, när vi har det här avsnittet släpps, och lägga upp ett foto på denna kniv
i våran post, liksom.
Det är
avsnittet. Mm. Ja, det vore toppen.
Ja.
Och även gärna en länk till det här som du...
Till Todd, ja.
Till Todd, precis.
Mm.
Med den informationen där. Det blir asbra. Ja, men det är ju det är asbra med. Jag får köra, Vanna.
Det är ju det här med att jag har ju varit med i föreningen sedan Eldkvarn brann ungefär. Och jag har ju länge kört med en fantastisk liten morakniv jag hade. Jag fick av min mammas norska morbror som han har gjort. Och den har ett väldigt högt värde för mig personligen. För att det är han som har gjort den. Men den är inte så himla sexig direkt. Va? Då kände jag också att efter så här många år så tyckte jag ändå var kul att köpa en kniv av dig. För att faktiskt... som så här, dra upp spelet lite grann. Jag har ganska mycket fina dolkar och sånt som inte lämpar sig att äta med, men en bra matkniv är ändå någon form av investering, tycker jag.
Mm.
Och därför köpte jag en kniv av dig.
Mm. Ja.
Jag är väldigt, väldigt glad och tacksam.
Mm. Ja, jag har ju varit med på nivån där att jag har fått otroligt mycket skit för mitt kackiga feast gear av en av mig närstående person som är väldigt förtjust i feast gear. Det kan heta Gele. Det utmynade i någon sorts projekt där jag fick i present av Duncan och av Gele en sked och ett krus för 1,5 år sedan. 2,5, ja, för att så här, du måste skärpa till dig liksom. Och sen har jag faktiskt lyckats köpa, jag har fått en väldigt snygg skål av dig, Vanna. En 1500-tal är det, tror jag.
Ja, jag tror det är den här. Kopia av, vad är det, Vasaskål?
Ja, ja, men precis. Ja. Precis.
Den liten platt med henkel.
Ja, precis. Mm. Med så bra handtag där. Så här. Ja, men den är superfin.
Som också går att hitta ganska rimligt på loppisar. Det var verkligen... Mm. Man ska alltid ha ett extra öga för feast gear på loppisar.
Ja.
I hyllan för vaser kan man ofta hitta schyssta medeltidsglas som någon har köpt på någon, vet, i någon förmåga så här, jag ska ha det här för det är så fint, och sen 10 år senare, vad är det här för ting? Det är dumt vad det är. Så att jag menar, till och med sådana här snygga Kalmarglas kan man hitta för liksom 40-50 spänn om man har tur.
Precis. Det, ja, de har gått på någon medeltidsmarknad och fått syn på de här liksom, replikorna liksom, från Skanglas eller någonting. Och sen så bara, men vad ska jag med det här till egentligen?
Och då är vi där och samlar.
Och då är vi där, precis. Ja, det är faktiskt utmärkt. Så att nu känner jag att nu har jag med den här kniven som jag då fick, Erasmus-kniven som jag då fick i födelsedagspresent här i somras, så känner jag att nu har jag liksom, jag har fått till att köpa ett snyggt krus och en skål av från Krons krukmakeri också. Så att jag har liksom, nu börjar det börjar ta form liksom. Så att ja, det är sånt där som är väldigt roligt. Och då är det ju extra kul, som vi precis som vi pratade om i inledningen, det här med att kunna köpa grejer som ens kompisar har gjort. Att så här, den här skålen har den här snubben gjort och den här kniven har den här snubben gjort. Så här. Det är ju lite extra roligt faktiskt.
Ja, det har läckt över i mitt privata hem. Det är inte bara historiska prylar, utan så här, om jag behöver en ny lampa så köper jag hellre en lampa som en kompis har gjort än att gå till Ikea. Om man nu har möjlighet till det. Och sådär. Så det är roligare när man tittar på föremålet och tänker på sin kompis.
Det, absolut.
Riktigt, mycket riktigt.
Absolut. Det, allting man kan liksom göra sånt av. Ja, men det är bara såna här grejer som liksom, vi har ju en del kompisar. Jag menar, jag vet, nere hos dig, Vanna, finns det ju bland annat ett gäng biodlare runt omkring.
Ah, ja.
Har ju några kompisar som är biodlare och så. Att det blir liksom sån här, man sparar sig hellre lite tills man vet att så här, men nu ska jag träffa dem om en månad. Då köper jag typ ingen ny honung, utan jag köper på mig då istället. Liksom.
Jag har köpt honung i affären på flera år.
Nej.
Alltså på riktigt 10-15 år.
Då. Varför ska man göra det? Liksom?
Vad kostar det för honung i affären?
Jag vet inte.
Jag har ingen aning.
Jag köper min honung från, min honung kommer från Ingegärd.
Ja, Ingegärd Stedebom.
Exakt. För att jag köper min honung via dig. Liksom. Ja. Eller så köper jag den från Åminne honung på Gotland när jag är där. Liksom. Av The Björks. Så att,
Och det här gäller ju också då såklart underhållning. Så varför ska man lyssna på en podd av någon som man inte känner?
Exakt.
När man kan lyssna på en podd som ens kompisar gör. Varför ska man läsa en blogg som någon skriver om det inte är någon man känner som har skrivit den?
Ja, okej. Okay.
Varför ska man titta på historietv om inte ens kompisar är med i tv-serien? Liksom?
Ja, så, just nu ser du väldigt mycket.
Som vi alla gör nu.
Ja, exakt. Ja, vi kanske måste ha ett specialavsnitt om historien om Sverige.
Det borde vi faktiskt ha, tycker jag.
Ja.
Det vore lite kul. Så kan vi samla ihop de personer vi känner som har varit med och intervjua dem. Och göra så små snippets. Liksom.
Ja,
kan göra liksom bara kort intervjuer med alla som var inblandade i historien om Sverige.
Får jag skryta en grej som inte har med historien om Sverige att göra?
Ja, kör.
Men det kan komma en tv-serie på någon streamingtjänst snart. Där det florerar knivar som en som jag har gjort faktiskt. Och det är en av Sveriges mest kända fantasyknivar, kan man väl säga. Det vill säga Ronja Rövardotter.
Ja,
precis, det jag tänkte. Visst har lite rustningsdelar dit också.
Jo, vi har också gjort, Albert har gjort rustningar och jag har varit med och monterat dem.
Just det.
Massa rustningar faktiskt.
Så det är spännande.
Det är väl så att jag kommer inte att visa hur inblogg det är nu som ska göra den, men de har väl lite blåsväder. Så att,
det har blivit försenat, tror jag.
Ja, jag tror att det skulle vara till våren, men jag är inte säker.
Mm.
Det går säkert att googla.
Vi får hålla utkik när det är dags.
Skoj.
Det känns ju som något man borde se oavsett, men som sagt, det blir ju extra kul om ens kompisar har gjort prylar till serien. Liksom.
Precis. Ja, nej, men det kommer man ju se, och det inser jag ju då att man själv är med uppvuxen med den gamla, alltså både böckerna och såklart, och sen den gamla filmen. Var det en tv-serie också? Var det?
Nej, det finns en tecknad serie, en japansk tecknad serie för Ronja. Men filmen är ju, vi är ju gamla nog för filmen.
Så här. Ja, det är ju Tage Danielsson-filmen.
Ja. Mm. Och det kan jag bara säga som en parentes. När vi hade kineser på besök med skolutbyte, så hade väl någon kollega slängt på Ronja Rövardotter för att visa att så här kan vi göra i Sverige. Och de höll på att dö när, vad är det, de 15 nakna vuxna.
Ja, springer ut i snön.
Det var så här, du vet, det gick inte att hantera stämningen i det rummet då. För det var liksom bara, oh my fucking god! Så här. Ja, så att...
roligt, roligt. Ja,
farligt, farligt med nakna körer.
Ja, oerhört. Men det är ju coolt, för det är ju, kniven där spelar en väldigt central roll i historien. Mm. Så att,
Det är nog faktiskt en av de grejerna som jag är mest stolt över.
Ja.
Om den nu släpps.
Ja, precis. När den kommer ut om 15 år så ska det bli kul att se den där kniven. Liksom. Ja. Ja. Nej, vi hoppas den kommer snart, tycker jag.
Mm. Vad roligt.
Ja, nu har vi pratat nu har vi pratat ganska länge om knivar och rustningar och gesällbrev och prov och allt sånt här. Är det någonting du har att tillägga, Rasmus, som vi har glömt att fråga om?
Nej. Jo, en grej. Och jag vet inte om det här får ni väl klippa bort om ni inte tycker okej.
Vi klipper inte.
Men jag råkar veta att det i Drachenwald kommer det skapas ett knivmakargille, eller ett cuttersguild.
Vad roligt!
Det är för alla som någonsin har gjort någonting med knivar. Alltså i processen att tillverka dem. Skidor, ja. Handtag, hela alltihop eller vad det nu är. En plattform bara för att man vill kunna nörda och prata och lära sig av varandra.
Kul! Det räcker inte att ha täljt en träkniv, va?
Nej, vi kanske... Nej, men jag menar, okay. Har sytt på en knivskida kanske är okej.
Okej,
ja. Ja, det kan jag ju för sig ha gjort någon gång.
Det
ja.
Tror jag faktiskt har gjort. Ja. Nej, en gång i tiden försökte få min gamla vanliga morakniv att se lite bättre ut.
Ja.
Det var inget bra, jag har slängt den.
Ja. Ja, men då kanske man ska ge sig på lite annat hantverk bara för att... Och vara med och hänga med sköna människor som gör roliga grejer. Liksom.
Ja, men jag skulle faktiskt tycka det var himla kul att testa och smida någonting. Ja. Menar, det finns ju liksom en ärsa uppe i byn till exempel, men för hembygdsföreningen har en liten ärsa. Ja. Jag kan så lite om just hård slöjd. Jag hade visst så femma i träslöjd, men det var ju länge sedan. Liksom. Men det fick man ju inte testa att göra en kniv.
Nej.
Som vågar ge det till ett gäng högstadieelever. Det är ju helt livsfarligt.
Mm. Ja, det är sant.
Det hade varit coolt i och för sig.
Tips och tricks, så jag delar gärna ett gärna med mig av. Eller om man vill lära sig mer, kanske man kan göra det också.
Eller så får man åka ut till Mölnbo.
Ja. Jag håller ju kurser ibland.
Det är bra.
Så det är lite reklam där
också. Ja, men det är jättebra. Gör all reklam. Den här podden är till för att folk ska lyfta sig själva och vi ska lyfta folk och göra reklam. Så att det är...
Ja, och har vi missat någon vi inte har lyft än, så får ni höra av er så får vi lyfta er. Det är inte så än så. Våra tillkortakommanden beror bara på att vi inte tänker på vi inte tänker på saker.
Vi tänker inte på allt helt enkelt.
Nej,
vi tänker på ganska mycket, men vi kan inte tänka på allt.
Man kan inte tänka på allt heller.
Nej, det går faktiskt inte. Men jag tänker så här, nu får vi får knyta ihop den här säcken lite. Och säga att vi är klara för idag. Det var ju otroligt superkul att ha med dig, Rasmus, och prata om alla de här grejerna som du gör och allting som du är så himla duktig på. Så att, nu tänker jag att på nästa evenemang där vi har Rasmus, knäcker ju alltid lämpligt, tänker jag. Så kan ni jaga rätt på honom och så får han visa sin rulle med knivar och coola grejer som han antagligen kommer ha med sig till försäljning. Så får ni köpa en ny kniv, eller i alla fall titta, pilla, mysa lite med dem så att ni vet vad ni vill ha framtiden, om man känner att det är lite så här, ekonomiskt hårt just nu kanske, men man kan alltid klappa lite på dem.
Ja.
Man får alltid ställa frågor.
Ja. Det är jättebra.
Vad roligt.
Och så, som vanligt då, så vet ju ni, våra jättetrogna lyssnare, att är det någonting som ni tycker att vi har glömt eller något ni tycker att vi borde ta upp eller någonting annat ni vill säga till oss helt enkelt, så går det jättebra att mejla oss på någonstansinordmark@gmail.com. Kan man göra.
Gå in på Facebook och skriva ett litet meddelande åt oss på någonstans i Nordmark-sidan på Messenger kanske.
Jajamän.
Eller helt enkelt bara spela in ett litet röstmeddelande här på Spotify for podcasters.
Ja, precis. Precis. Så att, gör det om ni känner för det. Så återkommer vi med mera avsnitt om specialintressen framöver och lite annat smått och gott.
Och alltså, om du har ett specialintresse så kan du till exempel höra av dig på de här sakerna vi just sa.
Mm.
Vi är alltid ute efter nya intressanta ämnen.
Självklart, självklart. Men vi säger tack för idag och tack till Rasmus särskilt.
Tusen tack för att du kom och ville prata med oss.
Ja, så vi säger hej för idag då. Tjingeling. Hej då.